Välkommen, välkommen! Jag heter Kia Temmes och du lyssnar på Leva medvetet, ett nyfiket utforskande. Vi har en ansvarig utgivare som är Louise Palma Aguirre och en huvudsponsor som är Betongfabriken. Med mig som gäst idag har jag Marie Lambertsson som är UX-designer, coach, och hon jobbar med lymfmassage, andlig vägledning och hon är medial. Och UX-design, jag har ingen aning om vad det är.
Nej, det är inte så många som vet det. Så, UX står för user experience. Så jobbar med design av webbplatser och appar så att de ska bli användbara. Mm. Så folk förstår hur man ska klicka sig fram.
Ja, så. Coolt. Ja. Coolt.
Så det är det jag jobbar med. Ja, 15 år kanske.
Ja, och du trivs med det?
Ja, men jag har ju så himla många andra intressen så att det har ju liksom minskat min arbetstid med det har minskat.
Jag tänker alltså jobba med IT och sen så vara medial på det, jobba med medialitet. Det är två egentligen, det går att komma längre i två ytterligheter, jag tror faktiskt inte det.
Nej, jag har länge funderat på hur min hjärna funkar egentligen.
Kan du svara på det?
Så? Nej, jag har ingen aning. Nej, men jag har gjort sådana här tester liksom, och då visar det sig att mina hjärnhalvor är ganska lika mycket aktiva. Mm. Så att jag är ju ingenjör i botten och älskar vetenskap och liksom sådana där saker. Och samtidigt så älskar jag det, liksom, det andliga, spirituella, lite magi och lite mystiken. Mm. Och ända sedan jag var liten så har jag alltid tyckt att till exempel matematik och fysik, det liksom går ihop med det andliga. Och den här...
Men det gör det ju egentligen. Alltså ja. Allting bygger ju på matematiska ekvationer.
Ja, på sätt och vis. Och jag menar, nu finns det kvantfysiken också. Mm. Som verkligen förenar de här två världarna.
Precis. Mm. Mm. Vi sitter i Costa Rica just nu och sänder ifrån Samara, eller Samara, jag vet inte hur man uttalar det här ortsnamnet.
Mm. Jag tror att det är Samara.
Samara, ja. Mm. Så vi sitter på South Pacific Side, va? Mm. Är det inte det?
Jo, precis.
Och ja.
Mm. Och det är varmt.
Det är varmt, det är soligt, det känns väldigt annorlunda än vad jag förstår att det är i Sverige just nu. Och jag är bara glad att kunna fortsätta att bidra med det här, även om jag befinner mig på andra sidan jordklotet. Sen faktiskt idag har jag varit här i 4 veckor.
Jag var här 2 drygt. Så du ligger lite före. Du är lite brunare än vad jag är.
Ja. Jag är nog mer i solen än vad du är.
Ja, jag tror det.
Soldyrkare som jag är. Ja. Ja. Mm. Hur... Jag frågade dig innan vad vi skulle prata om och du pratade om medvetenhet och det är liksom, ja men det är det här handlar om, leva medvetet liksom.
Och det är jättespännande.
Ja, och medvetenhet kan ju vara precis vad som helst. Så vad liksom, vad är din, hur ser du på medvetenhet och vad är det som poppar upp det första när du tänker på medvetenhet? Vad poppar upp första i ditt huvud?
Ja, eftersom jag är... Jag gillar inte att sätta etiketter på saker, men nu gör jag det på mig själv. Mm. Att det är lite introvert. Så för mig är medvetenhet att känna sig själv, vara medveten om sig själv. Mm. Och jag förstår ju att när man pratar om medvetenhet kan man prata om många olika saker. Men min filosofi och många andras, liksom om man läser böcker och så här, det är ju att... medvetenheten finns inom mig och det är inifrån mig jag upptäcker allting. Mm. Och så tänker jag medvetenheten också att handlar om att backa bort från sig själv för att kunna se sig själv och sina olika beteendemönster, hur man tänker och sen så ja, för att kunna se det, för antingen om man vill förändra någonting eller vad man nu vill göra med det. Mm. Men och när man har backat bort från sig själv och liksom inte är med i det här spelet som pågår, då blir man liksom lugn på insidan. Mm. Och man blir medveten om vad som sker runt omkring. Mm. Så medvetenhet för mig, det är liksom väldigt mycket vad jag känner i min kropp. Jag vet, ja, när jag var, eller var liten och blev lite äldre och förstod att andra funkar, och alla funkar på olika sätt, då blev jag lite så här chockad, för jag trodde aldrig alla var som jag.
Mm.
Men det är många människor som man kan kalla extroverta då, som blir medvetna genom att prata med andra, genom att uppleva saker, studera saker utanför sig själv. Och för mig är de sakerna nästan störmoment. Jag måste känna inåt hela tiden.
Mm. Mm.
Så att om jag träffar en människa och vill förstå den människan, då måste jag liksom blunda och känna snarare än att studera.
Mm.
Så.
Mm. Mm. Jag upplever lite grann, för mig är det, alltså, jag är en extrovert introvert, eller en introvert extrovert, vilket vad det nu än väljer att benämna det, men, alltså, eller vilken ordning det kommer. Men just att jag märker också att när man studerar andra, som du säger, så blir det ju, vad genererar det för upplevelse i mig att studera de andra?
Mm.
Och genom andra kan jag lära känna mig själv mer genom att just observera vad som händer. Det är det du säger, att då sätter man sig lite grann i en observatörsroll av sig själv.
Mm.
Och att observera istället för att bara liksom agera impulsivt på impulser som sker. Om jag blir förbannad på någonting jag ser någon göra, så reagerar jag ju och agerar på det. Men om jag är observerar, så kan jag observera att jag blir förbannad utan att agera.
Precis. Ja, och det är det lite så här, tycker jag, buddhistiska synsättet också.
Mm.
Och så det som leder till att man är hela tiden i det lugna vattnet liksom. Mm.
Men vad tror du? Alltså för min upplevelse är så att om jag tittar tillbaka på mitt liv, så har jag alltid också känt mig som du, att jag har trott att alla var som jag.
Mm.
Men har insett att det är de verkligen inte. Men det här nu när vi pratar om att vara i en observatörsroll och observera sig själv.
Mm.
Tror du att det är någonting man bara kan bestämma sig för att göra?
Nej, alltså jag tror att man måste öva. Och eftersom jag har ju min vetenskapliga hjärna, så jag har läst väldigt mycket litteratur om det här. Och sen så helt plötsligt så förstår jag att jag kan inte bara sitta och läsa om det, jag måste uppleva det också.
Mm.
Men så jag tror, alltså en del kanske har det naturligt, vad vet jag. Men jag tror att de flesta av oss behöver öva att inte delta i dramat som sker.
Mm.
Men sen är det olika delar av livet också. Så nu känner jag att jag försöker delta mer och inte observera. Man kan ju bli lite tråkig om man ska sitta och observera.
Ja, men precis, exakt.
Och liksom känna det jag känner istället för att observera och analysera. Är det bra eller dåligt? Så. Men så jag tror att en övning krävs.
Mm.
Och det går hela tiden fram och tillbaka.
Mm. Men det pratas så mycket och har gjort det många år. Jag har ju hållit på med också att jobba med medvetenhet och andlighet och spiritualism liksom, eller vad man nu väljer att kalla det. Men ja, liksom ett och ett halvt decennium aktivt.
Mm.
Och det har ju hela tiden pratats om det här globalt uppvaknande, att människor är på väg att vakna upp.
Mm.
Och för mig var det nästan så att liksom, det var nästan över natten som att det vart en förändring i att jag började ifrågasätta saker, både alltså mig själv och min omgivning och samhällsstrukturer och så vidare. Och det var efter min, jag var med om en trafikolycka år 2000 och skadade nacken. Sen gick jag 7 år med en nackskada som bara varit mer och mer, alltså förvärrad och förvärrad och förvärrad.
Mm.
Tills innan läkarna förstod hur allvarligt det var vad stod till, så att jag fick en steloperation utav nacken 2007. Mm. Och egentligen där efter, när jag vaknade upp i narkosen, var det som att någonting hade förändrats liksom. Jag var innan inte alls, att när folk pratade om healing så det funkar inte på mig. Mm. Ja. Men där började jag få ett intresse, för jag var inte så nämnvärt mycket bättre. Jag liksom bara slutade bli sämre.
Mm.
Men där började mitt nyfikna utforskande på alternativa behandlingsmetoder och alternativ medicin, som sen ledde in mig på att jag började liksom utbilda mig själv i det också. Och innan jag hade, alltså när folk pratade om healing, jag bara, nej men det funkar inte på mig. Jag trodde liksom att det var någonting man kunde måste tro på. Liksom. Mm. Och jag kan märka idag att, det skedde någonting där. Så det är som att jag fick mitt uppvaknande när jag vaknade upp i narkosen.
Okej. Ja, det där kan jag bli lite avundsjuk på nästan. När många som får det här plötsliga liksom. Jag känner flera som liksom plötslig insikt. Där man så här är. För mig har det varit liksom som en stadig, ett hårt jobb liksom. Mm.
Efter det har det ju varit det.
Ja,
mig.
För dig. Ja, ja, precis. Men jag har ändå sen, ja, kanske ja, fram till 20-30 års åldern så då är man bara fokuserad på att bli vuxen liksom.
Ja.
Men från 33 års ålder som är någon slags magiskt år har jag läst. Så då har det bara varit liksom väldigt mycket successivt. Det har funnits stora magiska upplevelser i och för sig när jag tänker efter.
Mm.
Men mycket inre arbete.
Jag var 33 när jag opererade mig.
Är det
så? Ja, det kan vara coolt.
Ja, ja. Men då, det är då man ska...
Ja. Okej, det hade jag ingen aning om. Vad spännande. Nej.
Ja, och det kommer ju också från... Alltså jag är inte religiös, men jag tycker jättespännande med Jesus historien. Han var ju också 33 när han började...
Aha.
När han dog, tror jag. Jag vet inte. Det får vi slå upp.
Ja.
Om det var 27 när han började predika 33. Nej, men vid 33 så sker oftast någon slags transformation.
Aha, vad coolt.
Mm. Det är nog magiskt år. Så antingen dör man eller så transformeras man.
Ja, okej.
Okay. Det gäller
ja.
Säkert inte alla.
Men... Ja, men en död är ju också en transformation.
Ja, ja. Ja precis. Nej, så när jag var 33 då fick jag min dotter. Och sen då började jag upptäcka meditationen lite mer. Men som nu känns det som att jag vill ha de här uppvaknande. Men det kanske var en kick man ut efter, jag vet inte.
Ja.
Så att, nej, jag har verkligen jobbat mig till min medvetenhet, så att säga.
Jo, men det har jag gjort också sen jag var 33 liksom. Så att där skedde det någonting som gjorde, sen har det ju varit ett... Här är jösses jobb, om man säger så. Ja. Så ja, det, men nu orkar jag inte.
Nej, men jag är lite samma.
Nu är jag så här mer avslappnad och bara, men folk får väl tycka och tro vad de vill. Det är inte så jäkla viktigt.
Nej.
Jag vill bara ha roligt.
Mm. Och jag håller fast lite i där att jag fortfarande vill ha magiska upplevelser. Men det är som det är lite över på något sätt. Alltså det kanske kommer helt plötsligt, vad vet jag.
Men hur tänker du, vad menar du när du säger magiska upplevelser? För jag upplever ju magi i vardagen hela tiden.
Ja, jag kanske har för stora krav. Att jag ska liksom bara uppfyllas av fantastiskt ljus och någon port ska öppna sig till himlen. Nej, jag vet inte.
Så du är fortfarande fokuserad på att det ska vara någonting utanför dig själv?
Ja, men det kanske det.
Ah.
För jag har ju väldigt mycket magiska känslor i mig. Så.
Ah.
Ja. Nej, jag vet inte. Jag... Samtidigt så känner jag lite som du har orkat att hålla på. Liksom. Nej. Nu vill jag bara leva och må bra.
Ja, men precis. Det är lite grann som att man landar bortan för strävan, säger jag.
Mm.
För jag kände det jättetydligt när jag bodde på Cypern 2019. På norra Cypern. Och då var det jättemånga som liksom ville dra in mig i olika sammanhang. Och jag bara kände så här, nej, jag tänker inte kliva in i någonting. För att... Om jag kliver in i olika sammanhang, då kliver jag ju ut ur mig själv. Och då blir jag en del i en gruppering. Och det är inte något fel med det. Men jag tappar bort mig själv om jag kliver in i någonting. Ja. Så där och då var det väldigt tydligt att nej, men jag vill inte kliva in i något. Sen kan jag ju vara in och gästspela i olika sammanhang. Mm. Så det är inte så att jag inte gör någonting med andra människor.
Mm.
Men det blir från en annan plats inom mig. Förut har jag liksom... klivit in och inte haft mig själv, då har jag blivit en del i en gruppering. Medan nu kan jag känna att nej, men alltså, jag landar borta för strävan, att jag är nöjd med att vara mig, i mig, och liksom är inte intresserad av att kliva ur mig själv.
Ja, men vad spännande, för jag är liksom på gränsen dit, jag menar, eftersom jag sysslar lite med medialitet också, eller med andevägning och så. Till mig själv också.
Mm.
Så jag har hört flera gånger och kommer från andra att jag ska sluta utbilda mig.
Mm.
Att jag ska sluta, alltså inte utbilda, läsa böcker kan jag göra, men sluta gå massa kurser och bli, få mer titlar liksom.
Ja, men slut med
det.
Ja, ja. Ja, men för det är också ett sökande eller en strävan liksom.
Ja, men precis. Mm. Så det var att sluta sträva och då blir jag lite vilsen så här. Var ska det här ta mig nu då?
Ja, men precis, och vem är du när du inte liksom söker längre?
Lite nästan depression. Mm. Inte depression på det viset, men lite låg sådär. Men vad ska jag göra nu då?
Mm, jag vet precis vad du pratar om. Jag gick igenom hela det, liksom det registret av känslor och vem var jag när jag inte strävade längre? Vem var jag när jag bara lät saker flöda istället för att sträva liksom?
Precis.
Mm. Mm. Det blir en liten, det är en helt, vad ska man säga, en skiftning i identitet.
Ja, och jag tror faktiskt att det är en av delarna varför jag är här nu på Costa Rica.
Mm.
Att jag ska långt hemifrån liksom. Jag ska lära mig att sluta, eller vänja mig vid att jag inte strävar utan bara flöda.
Ja, men precis. Ja, vi har ju inte träffat varandra alls innan vi träffades.
Nej.
Här.
Nej.
Och nu bor vi tillsammans här.
Ja.
Ja. Andra omgången.
Mm.
Mm.
Det är bara go with the flow.
Ja.
Ja. Så jag har ett företag som heter Great Flow också.
Ja.
Och det är lite apropå medvetenhet. Att jag vill att saker och ting ska flöda. Jag tycker det är jobbigt när det blir hack. Och när det blir motstånd. Och när folk inte förstår vad jag säger. Mm. Och sådana saker. Så att, att få livet att flöda utan motstånd.
Mm. Men motståndet egentligen, ligger inte det bara inom oss själva?
Jo, men så är det. Det är där jag började liksom. Allt ligger ju inom mig.
Ja.
Allt.
Precis.
Och det vill man ju inte erkänna om man träffar någon som man tycker är knäpp liksom.
Nej.
men det kommer ju tillbaka till det.
Hela jag tänker där när du säger då att det är motstånd och att du vill att det ska flöda.
Mm.
Är inte det en liksom en aspekt då i ett fortfarande ett kontrollbehov av att det ska vara en viss utkomst utav det hela?
Mm.
För att när vi släpper kontrollen, det är då har vi inget motstånd i flödet. Även om det inte går som vi vill så fortsätter det flöda åt ett annat håll. Liksom.
Ja, och det är min logiska hjärnhalva då.
Mm.
Som liksom vill ha kontroll och tänker att så här ska det bli eller hur ska det bli eller nu måste jag kontrollera så att det blir bra.
Ja.
Så att det är den som ska bara användas till design, tänkte jag säga.
Ja. Men jag tänker alltså det är ju så bra att vi har den logiska hjärnan.
Ja, utan den skulle inte funka.
Nej, men liksom det kruxet är ju då att inte låta den styra utan att fortfarande att ännu mer observatörsroll på den logiska delen att jaha, nu vill min logiska del det här.
Mm. Jag och de där himla tankarna liksom.
Precis.
Va, nu har jag inga pengar, jag håller på att dö.
Ja.
Nej, jag håller inte på att dö.
Liksom, nej, precis. Släpp taget. Ja, precis.
Ja.
Precis. Ja, vi sitter ju här båda två i Costa Rica och har varit här ett tag. Och har, ja, du har väl en återbiljett som du, jag tror att du kommer ta i mitten på februari? Eller?
Ja, jag har den känslan just nu.
Ja.
Sen vet man aldrig vad som händer när det närmar sig.
Men jag tänker då, du nämnde om att du har inga pengar och kommer dö. Liksom. Mm. Att, ja, men ja, det är också en intressant aspekt liksom, hur man kan få det gå runt. Det var ju mycket dyrare här än vad jag hade räknat med. Eller ens, jag har faktiskt inte kollat upp någonting överhuvudtaget.
Nej.
Jag har ju varit så van att resa i Asien och där är det ju galet billigt.
Mm.
Och det var ju lite skillnad på att resa runt här.
Ja, jag blev, alltså jag såg ju det precis innan jag åkte hur dyrt det var när man försökte hitta boenden.
Ja.
Att det, jag menar så, kostar mellan 500 000 kronor per natt för ett schysst, eller inte lyx på något sätt.
Nej.
Liksom. Och det blir liksom 30-40 000 i månaden.
Ja.
Ja. Mellan 20 och 30.
Ja. Ja, nu har vi hittat en relativt okej lösning när vi i alla fall delar boende. Det är ju 7 stycken som är här totalt va?
Mm, som vi känner. Som
ja precis, i området. Mm. Fast nu är vi 4 som
bor tillsammans.
Ja.
Mm. Ja. Så det.
Men hur, eller vi tar en musikpaus och så kommer vi tillbaka så tänkte jag att vi ska prata om hur det här nu när du reser, vad det genererar för någonting inom dig. Mm. Vad det väcker inom dig att vara här.
Yeah.
Mm. Så vi kommer strax tillbaka. Det där var Sarah med Generous Men. Mm, jag har med mig Marie Lambertsson. Mm. Och ja, jag sa att vi skulle prata lite grann om vad resandet, liksom alla upplevelser här nu väcker inombords dig. För jag har ju jag har rest själv 30 månader. Mm. Så jag vet ju lite grann vad det har genererat inom mig. Men du nu så här då, några veckor in i ditt resande, vad händer inom dig nu när du reser på det här sättet?
Ja, alltså jag bestämde mig ganska snabbt att jag skulle resa iväg. Och jag har haft en lite tuff höst med separation när jag har flyttat och sådär. Mm. Så att jag tänkte att jag skulle landa i mig själv liksom och så vidare. Nu har jag ju bara varit här drygt 2,5 veckor, men vi har ju flyttat oss ganska mycket. Så att det har inte varit som jag trodde att jag skulle landa i mig själv, utan det har varit rätt mycket flackande liksom. Mm. Och förvånande nog en del rädslor. Mm-hmm. Så att jag jag vet inte, jag kom på att jag är nog ganska mycket en hemma och familjemänniska.
Okay.
Jag kom på när jag är här. Mm. I början i alla fall kände jag liksom lite hemlängtan sådär. Så att det var en del tankar om att, eller känslor att jag kände mig ohemma först. Men det var ju någon som sa också att det tar ju ett tag innan man landar där man är. Mm. Det är som själen är någon annanstans.
Mm, men det var väl du och jag som pratade om det, tror jag.
Ja, men det var det. Ja. Så att för mig tog det ganska lång tid innan jag landade här. Och jag vet inte helt om jag landade helt här ännu.
Nej, men jag sa väl att jag hade landat helt i mig själv. Det var när vi var i Puerto Viejo.
Ja, just när du gjorde det primalskriet.
Ja, men precis. Exakt. Det var ju du och jag som gick på stranden då. Ja, men det var då där jag kände liksom att jag verkligen, och det var ju, då hade jag varit här i 2 veckor eller något sådär. Ja, lite drygt.
Ja, precis. Så på något vis när vi gör de här upplevelsegrejerna, till exempel när vi var i djungeln och såg så himla vackra växter och djur och sådär, då kände jag mig fullständigt närvarande. Och jag kände liksom en koppling med moder jord och sådär. Så det var liksom den första grejen som gjorde att jag kände att jag var här. Så. Mm. Men, och det är upplevelserna, då är jag i nuet när vi gör upplevelsegrejer. Mm. Och sen så emellanåt så träffas vi och babblar lite. Och sen så har det blivit lite för mig tid för mig själv. Mm. Att sitta i ensamhet liksom. För jag har jobbat emellanåt. Mm. Så
ja, du jobbar ju en hel del på distans fortfarande med uppdrag till som konsult, eller?
Ja, men precis. Ja. Jag jobbar med designuppdrag. Så jag sitter i möten och så sitter jag och designar. Mm. Men det är också en bra upplevelse att känna. Jag sitter ju faktiskt hellre här och jobbar på sätt och vis i värmen. För jag känner att min kropp mår väldigt bra. Mm. Men jag trodde inte att jag skulle få så mycket längtan efter min dotter och min syrra och min mamma. Liksom.
Ja, men hur har du rest tidigare?
Alltså jag har bara rest med charter typ.
Aha, oj. Ja. Alltså det här är en helt ny upplevelse.
Ja, alltså helt nytt. Jag har rest lite jobbet, men då är det en annan sak. Liksom. Mm. För att det här är ju som att resa jobb och ha semester. Halva dagarna jobbar man och sen halva dagen har man semester liksom. Ja. Så det är helt nytt och jag har ju haft en vilja att jag vill liksom, jag vill vara så här härlig och fri som du är. Mm. Så jag får jobba med ditåt helt enkelt.
Ja. Ja, men det är ju hela tiden att ta små steg för, liksom, mot vad man vet. Om man vet vart man vill, då är det ju ganska enkelt att korrigera vägen under resans gång liksom. Mm. Och fortfarande jobba mot samma mål, men alltså bara att du kan jobba på distans här som konsult, det är ju super bra.
Ja, så att nu lät det lite negativt alltså, så att jag började med det, men det är ju också, ja men det är ju helt underbart alltså, också, att vara i värmen och solen och den här grönskan är helt underbar. Mm. Så man känner ju verkligen hur kroppen mår bra av det. Mm.
Ja, men det har ju verkligen varit olika, om man säger. Det är som att vi har varit i flera olika länder. Mm. För det är ju varje del jag har kommit till har ju varit, den ena har ju inte varit den andra lik.
Nej.
Alltså både när det gäller naturmässigt men också vad det finns för djurliv just där. Mm. Eller liksom hur känslan är. Mm. Det är ju verkligen olika. Mm. Och det är jag för min del, jag tycker alltså 4 veckor, det känns som jag har varit här i ett halvår.
Ja gud ja, jag tänkte också på det.
Ja.
Det har hänt så himla mycket. Jag menar, direkt när vi kom, det ska man kanske inte prata högt om, men då hade ju, fick ju jag corona.
Och jag med.
Ja, ja du med, jag var ja. Lite antikroppar.
Ja, precis. Fyller på dem jag redan hade sedan 1,5 år tillbaka.
Ja, så att första dagarna är helt en dimma. Jag liksom försökte komma ihåg vad jag gjorde. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag bara sov och hade feber. Liksom. Mm. Ja,
men där kan jag se också skillnaden, om vi ändå är inne på det, att hur det var, för jag hade ju det coviden i, vad blev det, november 2020. Mm. Så det är ju lite drygt 1 år sedan som jag hade det första gången. Och nu, du var ju sjuk ganska länge. Mm. Jag var ju sjuk egentligen, jag hade feber i 12 timmar.
Ja, en natt.
Ja, och sen var jag matt dagen efter. Mm. Sen var ju jag bra, förutom att jag sen tappade smak och lukt i knappt, inte riktigt en vecka. Men jag mådde ju bra liksom.
Ja, men också
så att det ser skillnaden då på att jag har ju faktiskt, alltså mitt immunförsvar har ju blivit förstärkt efter den förra svängen liksom.
Och jag tror ju att om jag jämför med andra som har covid så hade jag en kort period.
Mm.
Alltså jag var ju sjuk, feber kanske 3 dagar eller något. Och sen så tappade jag smak och lukt. Så att jag, efter en vecka var jag ganska frisk.
Mm.
Jag har inte ens hosta längre eller någonting.
Nej.
Och jag, men jag, även om jag är sjuk, då gick jag iväg ner till havet och sköljde näsan och badade i saltvatten och sådär.
Ja men precis, ja, vi var ju perfekt isolerade uppe i vårt djungelhus liksom.
Precis, träffa inga andra.
Nej men exakt.
Vi hostade på varandra
bara. Ja men precis.
Ja.
Så vi hade ju perfekt läge för att faktiskt tillåta oss att vara i det som var också.
Ja. Så att det känns ju verkligen som att man har varit här länge, man har hunnit med jättemycket.
Ja. Jag sa det redan ganska tidigt under min period som 30 månader när jag var ute och reste att, på heltid, att liksom jag kan inte längre mäta tiden i dagar och veckor, utan för mig handlar det om hur mycket upplevelser jag har upplevt. För att alltså, desto fler upplevelser jag har, och då kan det vara att det yttre genererar upplevelser i mitt inre.
Mm.
Så att liksom, men ju mer jag har ökat min medvetenhet genom upplevelser i det yttre, desto mer har tiden expanderat. Liksom så att en vecka kan vara lika upplevelserik som ett år i andra perioder. Så att jag konstaterar att jag släpper begreppet tid, för jag kan inte mäta tiden. Jag har liksom ingen aning om, har det gått 2 dagar eller har det gått en halv dag eller har det gått 3 veckor. Jag har liksom tidsuppfattningen helt annorlunda, för jag mäter den. Eller det blir liksom ett upplevelse. Ju mer upplevelser jag har, ju mer liksom som du säger där, att observera sig själv. Ju mer jag egentligen lär känna mig själv genom vad det, den yttre upplevelsen genererar i mig. Där är det jag har tiden.
Men jag måste fråga dig, blir du inte upplevelsetrött?
Jo.
Jaha.
Jo. Det var en av de jobbigaste grejerna när jag var ute de här 30 månaderna. Jag kände liksom att jag var tvungen att åka hem i perioder till Sverige. Och då bodde jag bodde två månader inneboende hos min son och hans sambo. Och sen så bodde jag 2 månader vid ett annat tillfälle inneboende hos hyrde ett rum hos en kompis.
Mm.
Det var så att jag var tvungen att åka hem emellan varven till Sverige för att inte få nya intryck. För att jag varit utmattad av de här intryckerna.
Mm.
Och det spelar ju liksom ingen roll om jag befinner mig i ett paradis, så är det ju inte välbekant för systemet. Liksom. Så att bara att vara här, även om jag blundar, så blir det ändå, ljuden är annorlunda, luften är annorlunda, liksom allt är annorlunda, vilket gör att det blir lite mycket intryck.
Ja men det var bra att du säger det. För att jag tror att det är lite extra känslig mot liksom, att det blir för mycket intryck.
Mm.
Just det här att jag måste stänga in mig i mitt rum och meditera en stund för att komma i balans.
Mm. Ja gud, alltså jag hade jättemycket sånt när jag var ute och reste då. Då var jag ändå ensam, nu är vi ändå med andra.
Mm.
Så att hitta den där egna tiden liksom, att också låta saker och ting integrera. Men det jag märkte då, var ju att det jag saknade under den där perioden, det var ju någon att dela alla de här upplevelserna med. Mm. Att bara prata om upplevelserna och veta att du och jag delar den här upplevelsen.
Ja,
det underlättar också för att integrera upplevelserna.
Ja. Ja, men du är så bra på att sätta ord på det där, för det har nog min hemlängtan handlat med om också.
Mm, att ha någon att dela med.
Ja, men precis. Ja. Att jag har alltid, eller väldigt, väldigt ofta rest med min syster och hennes familj och min familj. Att vi har rest tillsammans. Så att jag liksom, det är därför jag saknar dem här. Så att jag skickar liksom video på video så att de ska få uppleva det här med mig.
Ja, men precis.
För att jag är van att dela det med dem och prata om liksom hur det är och mysa tillsammans. Mm.
Ja, det här är ju en ny upplevelse för mig att nu, även om jag har rest hit själv och jag kan ju gå och alltså komma precis som jag vill och välja att vara själv och dra iväg någon egenstans som jag vill. Men ändå, det här är ju en ny upplevelse för mig att vara med andra. För jag har ju bara varit liksom med mig själv tidigare. Och jag ska inte säga att det är liksom att jag måste ta hänsyn till er, men det blir ett annat.
Alltså, så är det ju.
Det blir ett annat, ja, men det, ja, precis, men det blir ju ändå, jag kan ju fortfarande köra mitt eget race om jag vill det liksom, men att ändå att jag behöver ju träna på att vara med andra människor, så det här är ju jättenyttigt för mig också liksom att se, för som jag sa tidigare att jag vet, eller nej, men att jag vet vem jag är i mig själv, med mig själv, men vem är jag i samvaro med andra? Och för jag har varit väldigt så här, men vi pratar om introvert och extrovert liksom, att jag drar mig jättegärna undan och är introvert, kan vara i långa perioder. Så att ibland måste jag nästan tvinga mig själv att vara extrovert, men sen så när jag är i en extrovert period, då älskar jag ju det liksom.
Men när du är extrovert, känner du i din kropp händelserna då? Alltså, eller blir det som en film som ligger lite utanför? Eller är du i det med din kropp?
Både och, skulle jag vilja säga, tror jag. Men jag har ju varit, jag har inte pratat så mycket om det här än. Jag har pratat väldigt mycket, med väldigt många om det, men jag har inte pratat så mycket offentligt om det. Men förra sommaren så började jag experimentera med att äta litium på, som kosttillskott. Vilket har gjort det, för att jag har haft, sen min nackskada, så har jag haft en otroligt, nej, 7 år med liksom en allvarlig nackskada och instabilitet i nacken. Vilket gjorde att mitt nervsystem hamnade liksom i en, vad ska man säga, i ett stresstillstånd hela tiden. För att det var så påverkat. Så att jag fick en stor störning i centrala nervsystemet. Vilket har gjort att jag har haft väldigt svårt för att vara med människor under långa perioder. Att hålla en kontinuitet och ha haft en hållbarhet i mitt mående. Att jag kan vara jättesocial i typ 2 dagar och sen så måste jag liksom backa och vila 4 dagar och så då började jag experimentera med att ta litium för att se om det kunde lugna ner mitt nervsystem. För det har varit som en form av, när jag har läst på om bipolära sjukdomar så har jag förstått att liksom bipolaritet kan utlösas ifrån ett trauma. Både ett fysiskt trauma men också ett känslomässigt, att det blir ett påslag i nervsystemet. Så jag började experimentera med det och märker en stor skillnad. Så att
jag, att du kan umgås med fler.
Ja, jag kan ha en mer liksom långsiktighet i det hela. Att jag har inte samma behov av att dra mig undan, för att mitt system reagerar inte lika mycket. Och då pratade man om att skulle jag då gå till läkaren och få det här utskrivet på ett, som ett läkemedel, så skulle de medicinera mig med mellan 500 till 1500 milligram utav ett syntetiskt litium per dag. Det här handlar om att jag tar en naturlig variant utav det, som ett kosttillskott, 5 milligram om dagen.
Men hade du den här svårigheten innan skadan att umgås med andra människor?
Nej.
Okej, för så är jag naturligt.
Ja, nej, det kom för mig då. I samband med trafikolyckan. Så att jag säger som att jag har varit utbränd, men utav en annan anledning. För att jag har liksom haft störning i nervsystemet.
Ja, intressant.
Så nu har jag tagit litium då på väldigt låg dos sen i juni. Och alltså jag märker en jättestor skillnad. Jag har inte alls samma liksom påslag i systemet. Och ibland kan jag behöva ta en extra på dagen, för jag känner direkt när det där påslaget kommer. För förut, jag visste ju inte att det fanns någonting som var bortanför påslaget.
Nej. Liksom. Och det har väl din olycka att göra?
Så ja, att precis. Som... precis. Mm. Det är det jag sätter ihop det med. Liksom. Mm. Att det varit en så stor störning i centrala nervsystemet.
Ja, mm. Ah, spännande.
Mm. Så att det där med om jag är liksom utanför mig själv eller min närvarande upplevelse, alltså liksom det, jag upptäcker nya delar av mig själv hela tiden nu, när jag, vem är jag bortanför liksom det här påslaget.
Okay. Ja, för jag, anledningen till att jag var intresserad av det är för att jag, när det blir för mycket intryck, då blir allting som en film, att jag upplever saker, jag är inte i filmen. Utanför på något sätt, och även om man ska kunna backa bort, som vi börjar backa bort och studera sig själv, så tror jag att man mår bättre om man är i det saker och ting när man gör det, mindfulness liksom. Och det går fram och tillbaka här, när jag är här hela tiden så.
Men den kan jag nog hålla med om, jag har nog kanske lite grann det du, alltså som du säger, när det blir mycket upplevelser, för att jag kan ju bara gå tillbaka till bara några dagar tillbaka, då var ju jag är en tjej i Monteverde och där så åkte vi zipline och hade lite busiga äventyr. Eller extrema äventyr, för vissa kanske tycker det. Men där hoppade jag, eller hoppa, ja, det var ett hopp, eller vad man säger. Det var ingen bungee jump, det var en tarzansving kallas det för. Så det är istället för att jag sitter fast i fötterna och hoppar, så sitter jag fast liksom runt midjan i ett rep, och sen så är liksom repet en inte vet jag hur många meter, men en bra bit bort. Så att det blir som att när jag hoppar ut från en plattform, så liksom blir det som en gunga. Ja, det blir fritt fall och sen blir det en gunga. Men att jag håller det ett rep också som sitter fast i midjan. Där var jag nog, när jag kom tillbaka ner på marken, då var jag i det där liksom, att det var som att allt
var fullständigt närvarande.
Ja, men ändå så var det som att allt var en film. Fast det var liksom i själva hoppet, så var det, alltså det var som ett mellanrum, det var som en paus, det fanns inte, alltså jag kunde inte registrera, nu pratar vi bara om några sekunder, men alltså det fanns ingen hjärtslag, det fanns ingen tankar, det fanns ingen känslor, det fanns inga emotioner, det fanns liksom ingenting. Det var bara ett fullständigt mellanrum, för jag vet att folk säger det när döden upplevelser, som jag säkert kan jämföra det här med, för ändå, jag är ju liksom, ja, jag dog ju, precis. Och folk säger hur livet, hela livet spelas upp som en liksom film framför en på 3 sekunder. Jag kan säga att det här var det precis tvärtom, det fanns ingenting. Det var liksom ett totalt mellanrum. Men jag kände mig väldigt distansierad när jag kom ner på marken. Och inte fullt närvarande där. Det var som att jag var kvar i det där mellanrummet. För jag var så full i skratt. När jag kom ner på marken, och så ska de koppla loss mig, och så första de säger så här: can you please put on your mask? Och jag sa, va? Can you please put on your mask?
Du kan smitta oss nu.
Ja, men precis, så bara, hallå, jag har precis dött och du vill sätta på mig en mask. Fattar du hur sjukt det liksom det låter? Jag skiter väl i en mask. Ja, jag förstår ju varför de ber om det, men för mig där och då kändes det så surrealistiskt. Att hallå, jag har precis dött och du ber mig sätta på en mask. Alltså liksom, det finns viktigare saker i livet. Jag lever till exempel. Men ja, nej, men där kände jag mig fullkomligt distansierad. Fast jag var så närvarande i, ja, jag vet inte.
Vad märkligt, det är ju ytterligare tillstånd. Alltså det känns inte som det du har pratat om.
Nej, precis. Det, jag har aldrig varit med om det tillståndet förut, alltså, heller.
Det som kommer till mig nu, det är när jag var 10 dagar tyst retreat. Ja. Med passarna. Och då i början så är det jobbigt, för man har ont överallt. Man sitter i meditation 10 timmar om dagen eller vad det är. Men sen på slutet så alla ljud blev superstarka för mig. Så utanför var det fåglar som kvittrade, och jag kände det, att hur de här ljudvågorna slog mot mitt bröst. Och sen dess har jag haft det, om jag koncentrerar mig.
Ja.
Så då kände jag mig fullständigt närvarande när jag kom därifrån, och det var jättejobbigt med nya intryck.
Ja. Så. Nej, vadå, det, efteråt menar du?
Ja, efter de här 10 dagarna. Och det var jobbigt, eftersom jag var så känslig mot ljus, så var det jättejobbigt när när andra pratade.
Mm.
Och när jag skulle kliva på tåget hem och de pratade liksom, jag hade alla ljud var i mig, i min kropp.
Mm. Men är inte det också bara en nivå av närvaro liksom som man får egentligen? Att liksom, men det är som när du en gång har kopplat in eller liksom upplevt någonting, så kan du hela tiden gå tillbaka genom att fokusera till det tillståndet på något vänster.
Ja, jo, det kanske är så. Mm.
För det är också en form av att öka med sig medvetenhet, tänker jag.
Mm. Ja, det var liksom inte den effekten jag hade tänkt mig. Men ja, apropå meditation då, så är det ju verkligen ett sätt att distansera sig. Där fick jag ju verkligen höra mina egna röster som valde i huvudet.
Mm.
Inte demoner, utan jag kom på att jag gick och pratade med min syrra hela tiden och talade om för henne hur det skulle vara.
Jaha, vad spännande.
Ja.
Ja.
Jag måste sluta. Ja, men alltså anledningen att jag kom in på det är liksom olika tillstånd. Det här är jätteintressant.
Mm.
Och det bara flyter, det finns liksom, det går inte att strukturera.
Mm.
Och säga, det här tillståndet heter bla bla bla.
Nej.
Så det finns säkert någon guru som vet det.
Men... ja, nej, men för jag känner, upplever liksom också det här ibland att jag kan känna saker i min kropp väldigt, väldigt ofta.
Mm.
Från yttre saker. Men ändå det här du säger, liksom distanserad, att ja, men jag är nog, ju mer jag tänker på det, desto mer inser jag nog att ja, men jag är nog också en hel del, så alltså, kan det vara distanserad ibland liksom, som att, fast det är en annan form av närvaro. Jag vet inte liksom, det är svårt att, det är svårt att sätta ord på de här olika sakerna.
Ja, det är det. Frågan är man ska det.
Ja.
Men min logiska hjärna vill ju bara strukturera det här.
Ja, men precis, och förklara vad förklaringen på saker och ting. Ja. Medvetenhet är så otroligt intressant och komplext.
Mm. Mm.
Vad tror du att medvetandet finns någonstans då?
Jag har ju en modell, alltså jag har ju modeller. Jag tror att vi vet inte vad det är, så då skapar man sig en modell i huvudet. Så. Och min modell är att medvetande är ett enda stort kluster.
Mm.
Det finns ett, att det bara finns ett medvetande. Och sen har det delats upp. Och det här medvetandet, man kan kalla det vad man vill, men det här medvetandet vill ha... vill lära känna sig själv och ha upplevelser. Så det, då har det här enda stora medvetandet delar upp sig i varelser, i människor till exempel. Så. Så jag tror att det är som man pratar om själen till exempel. Att det är en energi eller det är en bortom, det är en kvantfysisk historia tror jag.
Mm.
Jag tror inte att man kan liksom säga att det är en energi på viss frekvens och så ens en gång. Utan det är någonting ogripbart. Men för enkelhets skull så kan man säga att det är en energi, medvetandet.
Ja.
Som finns, det liv, medvetande och liv hänger ihop, tänker jag.
Medvetande och liv, ja.
Samtidigt som man ser, nu vet ju inte jag hur det känns att vara en myra, men kan man ju tänka att människa har ett medvetande, men när djur inte har medvetanden på samma sätt.
Ja, men är det vad vi tror, eller kan det faktiskt vara på samma sätt?
Vilken svår fråga. Alltså det är någonting jag känner.
Mm.
Det är, tro och känna inte riktigt samma sak för mig. För tro är, då har jag en tanke om det.
Ja.
Som jag har skapat, liksom att jag tror att det är så här.
Men jag tänker, du är ju också medial och har ju liksom andliga vägledare och andevärlden och så vidare. Och det är ju jag också.
Mm.
Men när det gäller med djurkommunikation.
Mm. Jag kan känna till exempel en katt har... ett kollektivt medvetande, att det är väldigt svaga individer.
Ja, du menar så, ja precis. Ja.
Så att de har en liten individmedvetande också, men de är mer kollektiva medan vi människor är mer individer.
Ja. Så. Ja, nej, men det kan nog, det låter ju logiskt.
Mm. Mm. Men allting är ändå ett enda stort medvetande.
Ja, men precis. Ja. Det är intressanta diskussioner. Vi kommer tillbaka. Vi kör lite musikpaus här.
Jag lovar mig själv till dig den 1 april. Mina 4 år gick fort, men världen den stod still. Det var min värld, baby, världen den var min. För mig är du allt och lite till. Jag är din när du vill, ingen annans. Du vet jag trampar lite snett för jag ramla. Jag behövde bara lite tid för att samla upp min skit. Följer min bana, behövde bara dig för att finna tillbaka. Behövde inte kartan, min röda den var startad. Och allt jag såg var du, snälla röda. Du får mig gång på gång känna mig nykär. För mycket minne för att någonsin falla isär. 9000 kilometer bort, vi delar drömmar som en visionär. Skriver det i väntan på det, ser det som att det är mitt kuvert. Vi delar drömmar som en visionär. Vi ser det som att det är mitt kuvert. Du lovade dig själv till mig den 1 april. Alla mina drömmar var förfylld, allt det var chill. Vi var honeymoon fast, vi glömde vårat bagage. Vårat ljus var alltid tänd trots det mörkt i våran stad. Vi lämnar det där bak, blickar synkat framåt. Horisonten var vår framgång. Kommer aldrig glömma bort den dagen då jag fyllde år. Vi var små, jag var typ 16 år. Jag trodde att jag var störst då. Varandra den 1 april. Det fanns inga andra. De har gått förbi, det gick vidare. Gjorde livet lika så. Hade hoppats på ett annat slut. Det satte sina spår. Men jag har lärt mig av min skit. So put the blame on me. Put the blame on me.
Och där fick ni höra 1 april med Drift Stockholm, Pascal, Sofie Bonde. Vi har en ansvarig utgivare som heter Louise Palma Aguirre och en huvudsponsor som är Betongfabriken. Och du lyssnar på Leva medvetet, ett nyfiket utforskande med mig, Kia Temmes. Och min gäst är idag Marie Lambertsson. Och vi pratar om medvetenhet och medvetande. Och ja... Vad är medvetande? Ja, det är ju en så, det är en så otroligt komplex fråga. Och nu innan pratade vi också om djur och du pratade om att katter har mer ett kollektivt medvetande och inte så mycket individuellt.
Nej, det är så, katter är alla djur, tänker jag, på olika nivåer liksom.
Men de är väl egentligen, om man säger då så här, högre utvecklade när det gäller med frekvenser och energier och det är att de har en tankeläsning på ett annat sätt att, och de kan också koppla ihop. Om man tittar på till exempel filmen Twilight, har du sett den?
Nej.
Nej, men där är de ju, det är ju då om vampyrer och så är det varulvar. Ja, så ser man ju då det att varulvarna liksom, att de har ju ett kollektivt, som du säger, medvetande. Så de är ju varandras huvud hela tiden, tankeläsning på ett annat sätt liksom.
De har tillgång till det.
Ja, precis, de har tillgång till det. Och ja, men jag tänker att jag har ju hängt nu med Anette Stjernström i 9 dagar. Och det har varit så intressant för att jag vet ju att när jag känner en person väldigt väl så kan det vara det här med att man tänker samma tankar, man tänker på samma saker. Men jag har märkt att Anette och jag känner inte alls varandra speciellt väl. Vi hade träffats 2 gånger innan vi träffades här i Costa Rica. Och nu har vi hängt tillsammans 9 dagar och det här var redan från första början att hon säger saker som jag precis tänker eller är på väg att säga. Så att vi tänker precis samma saker hela tiden och så till slut var det så här så. Ja, men det här är helt sjukt liksom. Att kan det vara så här? Så det här med tankeläsning, att vi egentligen har ett kollektivt medvetande vi också på ett sätt som vi inte är medvetna om liksom. Att tänk om vi kunde använda oss mer utav de förmågorna, för jag tror faktiskt att vi kan tankeläsa.
Ja, men det tror jag också. Eller tankeläsa, det låter som man ska snika in i
men precis,
det är inte så. Men om man återgår till min modell då, som jag känner, jag vet inte om den är rätt eller fel, men det är så som jag känner och upplever när jag gör kanaliseringar. Så är ju medvetandet är som en stor flod. Och sen så den här floden delas upp i mindre åar. Och sen så delas åarna upp i mindre bäckar och sen mindre strilar. Och de här minsta strilarna liksom, det är mitt medvetande i mitt vanliga medvetande tillstånd. Men genom meditation och så vidare och kanalisering så kan man koppla upp sig till den här stora ån. Liksom att man, jag har känt att jag har kopplat till den här största ursprungskällan liksom. Och sen finns det då grupper, jag menar om du och Anette känner en sån connection, då är ni liksom kopplade till en större, eller om man säger det största är en flod då. Och sen så är ni kopplade till samma å. Så, om du förstår. Så att ni har lättare att läsa varandra. Så tänker jag, eller så känns det i mig. Att jag har också själsgrupper så att säga, som jag känner mig jättekonnektade med. Så man behöver inte prata med varandra utan man vet bara vad man tänker. Och sen har jag andra som man liksom är helt avskärmad från på något konstigt sätt. Jag har ingen aning om hur de funkar liksom.
Nej. Men jag tänker där och just liksom du skulle säga att vissa är så avstängda, man har ingen aning också. Kan inte det hänga ihop liksom med det här med hur medveten du är om dig själv? Att du är liksom, om du...
Ja, men precis. Jag brukar ju liksom ha en analogi att vi är anden i flaskan liksom. Vi är mycket större än vad vi är. Och vi är som anden i flaskan. Vår medvetande eller själ eller vad man ska kalla det kommer ner i kroppen. Och sen finns det de som vill sätta på proppen liksom.
Och vara i flaskan menar du?
Ja, hela tiden vara i sig i 3D kallar jag det. Men var i kroppen, var i på jorden, var i upplevelsen på något sätt. Medan jag känner ju fysiskt som att när jag kopplar upp mig då är det någonting som tas bort från mitt huvud. Så. Och jag har tagit bort min kropp och jag kan liksom.
Jo, men det kan jag också känna att det är någonting som händer när man kanaliserar. Och det jag har märkt också, alltså, för jag kanaliserar ju mina godnattsagor. Och, men det kan ju, på ett sätt så är det, jag klarar inte mer än kanske 10 minuter, en kvart. Alltså det är några få meningar åt gången. Alltså för att jag får ett sånt, det blir som att jag får inte plats i min kropp på något sätt. Så det blir som att det liksom, det blir en fysisk lite jobbig upplevelse. Nästan så att det skulle kunna, jag vill krypa ur skinnet liksom. Men så kan jag kanalisera andra saker och då har jag inte alls samma upplevelse. Så det här är så intressant, för att egentligen på att jag har tänkt på det här mycket sista tiden, för jag håller på att skriva på en ny godnattsaga nu, så då blir det ju ganska påtagligt att men alltså jag är bara där och duttar lite grann liksom. Jag kan inte bara sätta mig ner och skriva, och det här har blivit, vad ska man säga, om jag använder ordet, värre och värre för varje godnattsaga, och det här är nummer 14 jag håller på med. Att det är som att, liksom att jag orkar inte vara i min kropp när jag skriver de här sagorna.
Vill du iväg eller?
Nej, men alltså det är som att det blir fysiskt jobbigt, det blir för mycket liksom tryck. Eller jag vet inte hur jag ska förklara det.
Som den vill expandera
kroppen. Ja, men precis. Mm.
Intressant.
Ja, och du, så känner jag inte med annan kanalisering.
Nej.
Så jag kanaliserade ju, jag var ju vid, i La Fortuna, ni var ju också där efter oss. Men med vulkanen Arenal så kanaliserade jag ju vulkanen.
Och då hade, måste jag bara fråga, är det en kille eller en tjej?
Det är en tjej.
Yes!
Det är en tjej!
Jag kände direkt att det var en tjej.
Ja,
så
jag
frågade guiden, skulle det vara en man eller en, säger ni han eller hon? Var han.
Nej, det är hon. Ja. Jag pratade, Annette sa det också. Varför pratar du om henne i hon-termer liksom? Ja, men för att det är en hon, det är feminin energi.
Ja. Okay.
Det var alltså ingen, det var ingen snack om saken. Nej. I alla fall för mig liksom. Att,
men då kan du se, var det spontant du började kan du se?
Ja.
Okay. För jag märker att ju mer jag jobbar med kanalisering i liksom coaching och sådär, desto mer normal blir jag. Så, emellan. Tidigare så har jag liksom, när jag inte har jobbat med det, så har jag småkanaliserat lite hela tiden. Så. Men nu blir det tvärtom, att nu blir jag verkligen jordisk emellan mina kanaliseringar.
Ja.
Och jag vet inte varför, det kanske är för att spara på kroppen eller någonting.
Ja, jag vet inte heller. Det är kanske någon av lyssnarna som har lite förklaringsmodeller eller förklaringsstrukturer på det här också.
Mm.
För jag har ju genom åren testat på lite liksom alla möjliga olika sorters kanaliseringar. Både att kanalisera mitt eget högre jag och andras högre jag och andevärlden. Och jag har också provat på liksom att med kanalisering via transmediumskapet och liksom automatskrift och you name it. Jag har varit inne och nosat på alla områden där.
Mm.
Och jag tycker alla känns ju olika liksom.
Mm. Okej. Okay. Jag tycker så. Alla känns lika.
Tycker du?
Ja,
jag tycker det är väldigt olika upplevelser i min kropp.
Mm. För mig känns det lika, förutom att om jag gör transmedium, då känner jag i kroppen att det bubblar.
Ja.
Att det är inte, att det är något annat som kommer in som bubblar.
Mm.
Jag får högre hjärtfrekvens liksom.
Mm.
Så att det är lite grann som, ja. Ja, och det här tycker jag är en slags medvetenhet också.
Ja, men gud, ja, absolut.
Det är vidgat medvetande, kan jag tänka.
Ja.
Att när man kopplar upp sig, vilken modell man än har. Så när man kopplar upp sig, en del säger bara att det enda som finns, det är det här medvetandet. Allt annat är bara påhitt liksom.
Ja.
Och filmer och vi håller på med.
Ja, men jag tycker filmer är väl också en kanalisering ifrån det medvetandet.
Ja.
Liksom alla böcker som skrivs eller om det är så en kanalisering från ditt högre jag eller lägre jag eller undre jag eller övre jag eller vad man nu vill hitta på liksom. Men att,
Ja, det är ett spännande område.
Det är verkligen spännande.
Mm. Och oändligt.
Ja. Men det här med när jag frågade dig förut vart du tror att medvetandet befinner sig också. Liksom att jag har ju själv upplevt att medvetandet sitter ju inte i kroppen.
Nej, det sitter inte någonstans i hjärnan. Liksom.
Nej, precis. Nej. Men ändå så är det så intressant att vi upplever allting ifrån vår hjärna. Eller det är väl egentligen att vi upplever saker och ting
för att vi har ögonen i huvudet, precis, tänker jag. Så att vi upplever ju saker och ting.
Sinnena.
Ja, men genom våra sinnen. Och där sitter ju flera stycken i huvudet. Mm. Liksom.
Men den här tomheten som du pratade om tidigare,
ja,
den har jag också upplevt. Kanske inte samma som du, men en slags tomhet. Och den sitter ju inte i sinnena.
Nej, gud. Den är helt annat.
Ja. Ja. Så det är ju, då man är inne liksom på kvantfysiska,
ja, precis,
domäner.
Ja.
Med medvetandet och sinnet liksom.
Mm. Ja, för det är ju verkligen om man hamnar väldigt djupt i en meditation. Så också så kan, eller om man typ, jag har bara man är väldigt för olika sorts meditationer, men ibland kan det ju vara, jag har ju ibland upplevt liksom att jag har noll kontakt med min kropp. Alltså att den upphör ju till och med att existera.
Den löses upp.
Ja, precis. Likaväl så har jag upplevt det också när jag har tagit hjälp av plantmedicin också, som ayahuasca eller bufo.
Mm.
Att liksom kroppen är bara, ja men.
Men hur är skillnad där om du upplever det via en meditation eller via en plantmedicin?
Men det är ju mycket starkare, mycket mera liksom intensivt.
Mm.
Och också att det jag har upplevt med, när jag mediterar och hamnar djupt eller i hypnosen och sånt där, så är det mer liksom ett vetande. Mm. Mina upplevelser är mer ett vetande.
Ja.
Jag kan se liksom bilder och så, men det är mer liksom att jag ser bilder som ett vetande än att jag faktiskt ser bilderna.
Mm.
Men med plantmedicin så har det ju den visuella delen. Det är liksom att det är som att jag upplever med alla sinnen, som att jag hör inte musiken utan jag är musiken. Jag är i musiken.
Okay.
Och den inre bilden liksom, det är ju det som är med psykedelika, att liksom det blir ju alltså en psykedelisk effekt i form av ditt seende, att du öppnar upp ett inre öga liksom, att du bokstavligen ser saker, du hör saker, du känner saker utan att du fysiskt känner dem.
Men, och då känns det ju mer verkligt.
Det känns mer verkligt, ja, precis.
Så att i den här branschen kan man se om det känns det där genom att hålla på med.
Ja, exakt.
Ja.
Mm. Så jag kan säga att alltså det upplevelsen jag hade första gången med ayahuasca var ju framförallt där att liksom allting det jag tidigare hade lärt mig eller visste, det fick jag nu uppleva med alla sinnen samtidigt.
Mm.
Så det var inte bara en vetskap längre, utan det blev en upplevelse helt enkelt.
Men hur var du förändrad efter det då?
Ja men gud. Ja, nu har vi 20 minuter på oss. herregjösses. Ja, alltså det har varit totalt livsförändrande.
Mm.
För att det jag konstaterade innan, eller därför jag sökte hjälp av plantmedicinen, var framförallt för att jag kände att jag kan inte komma längre.
Mm.
För jag har såna otroliga murar inombords. Känslomässiga liksom trauman som ligger där bakom, som jag inte kommer åt i hypnos. Ingenting. Liksom. Allting det jag hade provat hittills, och då har jag provat mycket i form av terapiformer och så, hypnos och meditation. Och, ja. Alltså jag kommer inte igenom. Det liksom är en sån järnhård mur där. Så att jag vill ju ha hjälp med att riva den där muren och få kontakt med mitt inre barn.
Mm.
Så att det var ju framförallt det, att den där muren raserades ju. Mm. Och då kunde jag öppna upp för att känna allt som jag hade kapslat in. Så att det var ju egentligen att jag hamnade ju i en 9 månaders lång själens mörka natt, som var en existentiell ångest.
Efter det.
Det var ju en existentiell ångest för att alla inkapslade känslor från de trauman som har skett i barndomen skulle ju ut.
Yes.
Så de kom ju upp till ytan.
Mm. Så hade du någon hjälp då?
Jag hade jättemycket hjälp.
Ja,
Och det är tack vare min medvetenhet också som jag känner liksom att jag lever idag. Men alltså det var bokstavligen flera gånger jag sa att nu dör jag. Alltså jag trodde verkligen det.
Ja, så för att det jag har tänkt att det ibland är det kanske som jag fortfarande söker, att jag vill uppleva att det är verkligt.
Mm.
Det är ju verkligt på någon nivå när man kanaliserar och mediterar och sådär. Men att det blir fysiskt verkligt som du beskriver.
Mm.
Fast jag vet inte, be aware of your wishes.
Liksom. Ja men precis. Ja. Jag var ju lite grann så här, vad ska jag säga, naiv.
Mm.
Vilket jag tror att många är, de flesta är. Liksom, att när man tar hjälp av plantmedicin så... Ja, det första jag upprepar, liksom, mantran som jag hade under första natten, det var så jag var så full i skratt liksom, min första ceremoni. För att vad jag än hade föreställt mig att det skulle vara, var det inte.
Nej.
Alltså det går inte att förmedla med ord, utan det är en rakt igenom en upplevelse. Liksom. Men jag har inte ångrat mig en enda sekund att jag har tagit hjälp, för att jag behövde det för att komma igenom. Och andra kan välja andra vägar.
Ja,
jag valde liksom att ta hjälp av plantmedicinen.
Ja, för jag känner att jag tar ju knappt en Alvedon. Liksom.
Nej, det gör inte jag heller.
Nej.
Nej.
Men jag känner, jag vet inte, kanske rädsla, men jag känner att jag är för tunn hinnan mellan galenskap. Liksom.
Ja, men det här är på ett sätt att liksom just att förstå galenskapen på ett sätt.
Mm.
Liksom. Så att...
Ja, precis.
Ja.
Mm.
Nej, men det öppnar upp nya nivåer helt enkelt. Mitt liv har blivit totalt förändrat sedan dess.
Mm.
Och, men det har hjälpt, alltså det har ju bara hjälpt mig.
Mm. Och det är
i min medvetenhet. Också att inte ta mig själv så mycket allvar. Inte ta livet så mycket allvar. Att släppa kontrollen liksom.
Ja, som jag sa i mitt någonstans, jag har ju jobbat med till de här grejerna.
Ja, men precis. Ja, men det hade jag också fram till.
Ja, det
jag är ju fortfarande det, liksom, men det har blivit en helt annan... Ja, men det är liksom egentligen att det tar en liten expresshiss.
Mm, jag fattar.
Ner i sitt medvetande, liksom.
Mm.
Men det var ju som den största skillnaden som jag sa direkt efteråt, eller bara några dagar efteråt, det var det här att om jag tidigare hade stått i strålkastaren, när jag hade stått på en scen och haft en strålkastare på mig, så är det fortfarande att det finns utrymme för skuggor.
Mm.
Jag kan gömma aspekter av mig själv i skuggan, för jag har strålkastaren liksom som lyser på mig.
Mm.
Men det finns ändå utrymme för skuggor. Men efter plantmedicinen så var det som att jag var i strålkastaren. Så att jag kunde inte gömma några delar av mig själv.
Okay.
Och det att möta alla de här skuggorna som man har då gömt och glömt och låst in bakom liksom järngrindar. Det var ju liksom, det är ganska jobbigt att möta alla de aspekterna utav sig själv.
Mm. Jag hade ju en sån upplevelse på 90-talet.
Ja.
Med meditation och sånt där, det är en lång historia.
Mm.
Det var en meditationsgrupp och det liksom blev massor med konstigt mörker som kom upp i mig.
Mm.
Som jag fick hantera på olika sätt och jag hade ingen hjälp för jag var jätterädd att ta hjälp.
Mm.
Eller jo, jag hade lite hjälp men den var inte helt anpassad efter vad jag behövde. Så, men, och då efter jag kom ur den här perioden, då kände jag vilken gåva. Jag har verkligen sett massor med mörka aspekter av mig själv.
Mm.
Men sen nu börjar jag glömma lite.
Mm.
Och jag vet inte om man behöver göra de här sakerna igen. Eller om man, känner du att du är klar? Eller tror du att du behöver...
Man blir aldrig klar.
Nej.
Nej.
Du behöver se fler mörka aspekter av dig själv eller?
Ja, men alltså det tycker jag att jag gör hela tiden. Men det som jag märker skillnaden nu är mitt förhållningssätt till de här mörka sidorna.
Mm.
Att jag går inte i, liksom, jag kan gå in i en, som jag kallar det, som en jättekort kompression. När jag känner ett motstånd liksom. Men att jag släpper det jäkligt fort och skrattar åt det istället.
Mm.
Liksom, att jag bestämde mig förra sommaren att jag har ingen lust med att låta... Att ta så jäkla mycket energi till att gå runt och må dåligt längre.
Mm.
För att jag möter nya aspekter av mig själv. Utan jag öppnade upp för att hur kan jag fortsätta min utveckling med glädje och lätthet. Liksom.
Mm. Precis.
Att behöver utveckling vara smärtsamt? Behöver det vara ett lidande? Liksom?
Det var min nästa tanke. Ja, alltså jag är ju mer man håller på desto mer tror jag inte att man måste in i det här mörkret.
Nej, men precis. Så det är ju bara ett förhållningssätt till mörkret.
Mm.
Också.
Mm.
Jag märkte det nu när jag skulle åka zipline. Liksom.
Mm.
Att, jag var ju ute i Laos i djungeln tre dygn 2018 och åkte zipline. Då var vi ju liksom, vi åkte ju jättemycket.
Ja.
Och det var en liten grupp. Och vi sov i trädhus och grejer, två nätter. Och då var det liksom att då var det ju en vad ska man säga, en rutin, att jag visste ju hur jag skulle sätta på mig selar och koppla på mig på ziplinen själv, utan att det var ju inte alltid att det var någon med liksom. Och det var som att det var en naturlig del. Men nu när jag skulle åka igen, nu märker jag hur egot går igång liksom, att med rädsla. Och hela de här, den här, det var, jag vet inte om det var 14 eller 9 eller var det, hur många zipline det var innan vi kom fram till den här final, vilket inte var en zipline, utan var det här Tarzan-svinget liksom. Att alltså,
hur mycket utav, den här gången?
Ja, precis, den här gången. Att hur mycket mitt medvetande liksom tog, alltså, eller mitt ego tog kraft ifrån själva upplevelsen, så att jag bara, jag kunde inte tänka på någonting annat än den där Tarzan-svingen som skulle komma. Nej, och hur rädd jag var. Vilket gjorde att jag inte kunde njuta fullt ut av de här upplevelserna när jag var i ziplinen liksom. För att jag bara tänkte på att det där, jag kommer dö, kommer jag våga liksom. Ja. Att det var superläskigt. Så jag märkte det, att också det att vi kan träna egot till att inte reagera så mycket. Genom att underhålla det hela tiden med att utmana oss själva. Nu har jag varit i en bekvämlighetsbubbla hemma i Sverige, så jag har knappt utmanat mig.
Ja, just det.
Vilket har gjort att egot liksom kände sig helt plötsligt som förstärkt när det gick in i rädsla då. För att den har inte så många saker att haka upp sig på längre och hitta. Liksom, för att jag reagerar inte så mycket. Och här hade det någonting, och då blir det, kändes jag, upplevde jag det som extra kraftfullt istället. Men jag valde ändå att skratta åt mig själv liksom.
Ja, men det är det där att distansera sig.
Ja, men precis.
Du kunde se dig själv att oj, nu kommer egot här och försöker tala om någonting.
Ja, men precis. Precis, exakt.
Och det är det som är skillnaden.
Exakt. Istället för att slukas upp utav det och bli det liksom. Men jag förstår precis vad du menar med att det är som att man glömmer bort. Och det är ju så vi funkar, tänker jag.
Ja, precis. Livet.
Livet, hela tiden, livet. Som jag har ett kapitel i, eller jag har inte ett kapitel i boken, men i min nästa bok som jag börjar skriva. Men jag har pratat om det mycket tidigare, det här med att livet, döden och allt däremellan. Liksom. Att ja, det är ju det. Livet och döden och allt däremellan.
Ja, och jag känner mer och mer att bara slappna av i livet.
Ja, precis.
Jag har ju haft någon tanke att jag ska liksom bli perfekt och bli klar och du vet.
Ja.
Allt det där som man har, spirituella egot.
Ja.
Som jag verkligen har fått liksom mosa sönder.
Och det är nästan en aspekt som är, vad säger då, värre än ett vanligt ego.
Ja, absolut. För men man tror att man är upplyst och fantastisk och så är man bara dum liksom.
Ja, men precis. Så det är det jag konstaterar. Det är därför jag har döpt min bok till vad jag har gjort. The fuck must stay, the fucked up i mig, ser jag det, the fucked up i dig. Liksom att man väl inser att, vad du upplyst alltså, eller vad då? Vad spelar det för roll liksom? Nej, vi är fucked up hela högen. Ja. Spelar liksom ingen roll hur mycket vi jobbar med oss själva.
Nej, och vi på ett sätt är vi på samma nivå.
Allihopa,
det spelar ingen roll hur mycket man håller på liksom.
Nej,
men
nej,
är
nej.
Det bara för sin egen skull för att det är spännande eller vad det nu ska vara.
Ja, precis, men det är som du säger, det spelar verkligen ingen roll. Och när man inser det, då hamnar man i någon nivå av alltså extrem frihet. Eller så hamnar du i en extrem liksom destruktiv depp-period.
Depp-period. Ja, precis. Det är ju inte bättre än så här.
Ja, men precis.
Man jobbar i 40 år.
Ja, precis. Fan att jag inte klarar bättre och slå på sig själv hela tiden.
Ja.
Men nej, det blir, för mig har det blivit bara en nivå utav frihet.
Ja.
Att om jag är fucked up, då är du fucked up. Mm. Alltså hur skönt är inte det?
Ja, men det,
för det spelar ingen roll då.
Ja. Men sen, jag vet inte vart min hjärna gick nu, men jag bara tänker på marknadsföring och man ska ha jobb och sådär. Jag är ju så jäkla trött på att liksom framhäva mig själv, men det måste man göra. I alla fall i IT-branschen. Man säger, ja, jag har jobbat 20 år med det här och jag är skitduktig och bla bla bla. Men jag vill bara vara. Jag vill inte hålla på sådär. Att hålla på framöver.
Men jag tänker att det där kan ju vara, alltså som jag upplever det, så har det blivit att en nivå utav när jag kan välja att kliva in i de rollerna. Alltså nu har jag en mer medvetenhet. Nu är det inte att jag gör det. Förut, liksom, först gjorde jag det utan att jag inte visste om det. Sen så kände jag ett motstånd när jag gjorde det, för det kändes inte som autentiskt och äkta att jag gjorde någonting som gick ifrån mig. Men nu har jag hamnat i en plats där jag kan spela vilken jävla roll som helst. för att jag är medveten om att det är inte jag, men att det gynnar mig just nu att spela den här rollen. Och det är också en frihet.
Ja, i det. Absolut. Så det spelar ingen roll vem jag är.
Nej, men precis. Jag kan vara vem vill du att jag ska vara? Liksom.
Att det är inte att ta koll.
Ja, exakt. Nej, men lite grann. Men att, ja, men då spelar det ingen roll. För att det betyder ju inte att jag behöver vara fast i den. Eller att, men jag vet att förut kände jag ett stort motstånd. Och jag hade väldigt stort motstånd till att umgås med vissa människor också. För att jag tyckte att det var jättejobbigt att vara runt dem. Men idag kan jag vara runt dem på ett annat sätt. För att jag liksom, men motståndet har försvunnit.
Nu måste jag fråga dig. Det här med att man ska bli sig själv fullt ut. Men sen finns det en frihet att inse att man kan spela olika roller.
Ja.
Hur säger, vad är det någon konflikt i det då?
Nej, men inte nu längre.
Nej.
Det har ju varit det förut. Mm. Att jag har haft ett motstånd till att ta på mig eller sätta på mig vissa masker och spela vissa roller. Men idag har jag inte det på samma sätt.
Nej.
Sen så vissa roller väljer jag att inte spela för att jag inte har någon lust. Jag känner inte motståndet som jag gjorde förut.
Känner du att det finns ett du, autentiskt du och sen olika roller, eller är det autentiska du också en roll?
Det autentiska jag är också en roll.
Ja, okej. Okay. Vad är så, du då?
Ja, men precis. Jag är alltihopa.
Ja, okay.
Jag är alla roller.
Eller inget.
Eller inget, precis. Men i den här fysiska formen så är jag allt. Mm. Det är så roligt för att jag har precis pratat in innan, du kom ju ner på stranden och badade lite med mig idag. Ja. Och jag tog ju en promenad innan och då spelade jag in en video som jag ska lägga ut på YouTube om just de här sakerna. Så tar du upp dem nu, det är spännande.
Det är medialiteten.
Ja, men precis. Men, nej, men vad tror du? Liksom, hur upplever du?
Nu måste jag meditera för att veta vad jag vet.
Åtta, sju och en halv minut.
Känna in lite. Nej, men på något vis finns det ett autentiskt, en kärna. Och det är det här jag pratade om i början, liksom att medvetenheten, det är kärnan. Och den är på något vis neutral, den har ingen roll, den har ingenting. Det är en energi som är jag. Och som också är uppkopplat till det stora medvetandet.
Mm.
Och sen tar sig den olika uttryck. För att den vill uppleva olika saker helt enkelt.
Mm.
Det är som att du har ström. Och den här strömmen kan du forma, du kan använda den till olika sätt.
Mm.
Så att på något vis så finns det en del av mig som är helt autentisk och helt sann. Men den går knappt att uttrycka liksom. Den går inte att uttrycka ord eller beteende eller någonting för den är. Utan så fort det blir ett ord eller så fort det blir ett beteende, då blir det en roll.
Mm. Ja, men exakt, och det är lite det jag menar. Så att det är både jag och nej liksom. Att jag är alla roller, jag är ingen roll.
Ja.
Liksom i den här strukturen som är livet och samhället och jorden och upplevelsen.
Precis.
Och fysiska kroppen, så är allt en roll.
Just det, precis. Och så fort man säger jag, då blir det en roll.
Ja.
Då blir det fel.
Ja, precis.
Ja,
så att, men att bara, att där liksom att hitta då att en medvetenhet om att det är så.
Mm.
Och då är det ju lättare att spela alla de här rollerna som behövs i olika sammanhang. För det jag pratade om i videon var ju precis liksom att hur just ni nu då, att ha varit här med sju stycken i olika omgångar och olika konstruktioner och så vidare, sammanhang och allt vad det nu är. Hur jag kan märka att du lyfter fram vissa aspekter utav mig. Desiree kan lyfta fram andra aspekter utav mig. Och Annette kan lyfta fram andra aspekter. Så att jag är ju fortfarande jag. Men ni upplever ju troligtvis mig olika.
Ja, såklart.
För att ni, du och jag i samvaro lyfter fram olika aspekter hos varandra. Och jag och Desiree liksom, vi lyfter fram också, och det är ömsesidigt liksom. Och jag kan se det där idag. Jag tycker det är så intressant att observera mig själv med också, att jaha, nu hjälpte Marie mig med att lyfta fram den här delpersonligheten. Så det är som att vi allihopa går runt och är bara väldigt schizofrena. Mm. Fast vi är medvetna om att vi är det. Liksom, att vi har de här olika. Så jag är ju en, vi alla är ju en all inclusive. Mm. Alltså, vi har alla delar i oss. Mm. Och med olika personer så förstärks olika delar. Mm. Och ibland kan det vara det lilla barnet i mig som verkligen bara, nej, obstinata delen. Mm. Liksom. Det är också en del av mig. Mm. Jag har den delen. Mm. Alla har den delen. Vi har alla delar.
Och liksom. visa gumman.
Ja, men eller hur? Och den där destruktiva. Mm. Och den som alltid vill hjälpa. Eller liksom, alltså, det är vi, ja.
Ja.
Och det vi upplever motståndet i är ju när vi inte vill acceptera eller se och omfamna alla de delar av sig själv.
Ja, och det kan till och med jag, när jag sitter coaching, det kan vara de bra, en del vågar inte omfamna sina styrkor.
Nej, men det är ju oftast svårare än att omfamna sina svagheter.
Ja.
Ja.
Och det är ju tråkigt om vi går omkring och är halva liksom. Ja. För att det, vi inte vågar vara de vi är.
Men precis.
Det är positivt.
Men jag tror också att alltså, desto mer vi står i vår fulla kraft och vår fulla potential och desto mer vi är vi, desto mer vi får vi tillgång till.
Mm.
Så att det, jag tror aldrig att ta någon stopp liksom.
Nej. Men hur gör du för att stå i din fulla kraft då?
Alltså, ja, det var en väldigt bra fråga, hur gör jag? Men jag är nog bara, jag bara är nog, alltså jag försöker inte, jag strävar inte.
Nej. Nu kommer vi tillbaka till det.
Ja, utan jag bara, jag är. Mm. Jag är istället för att vara i görandet eller i
eller försöka vara någonting.
Försöka vara någonting, precis. Jag är.
Mm. För det är det vi alla, tycker jag, ska sträva mot.
Ja, men precis. Att bara vara med, gå från görandet till varandet.
Ja.
Eller inte ens varandet, utan ärandet. Kan vi inte bara skapa ett nytt ord, att ärandet. Vi är ärandet.
Ja.
Vi är i ärandet.
Ja. Och hela tiden är i sig själv, sin fulla kraft.
Mm.
För att det går åt alldeles för mycket energi liksom, och tänka vad hände och vad kommer att hända.
Mm. Precis. Och det Anette och jag pratade om mycket var det här, just att hon sa det till mig att det var så enkelt, för att jag tar inte saker personligt.
Mm.
Och det är nog också för att jag är i är liksom, istället för att jag identifierar mig inte.
Nej. Det är ju skönt.
Men, ja, det är jätteskönt.
Mm. När man lyckas vara där.
Sen så ibland vet jag att jag kan ses som lite naiv och lite korkad för att jag kopplar inte alltid liksom, för att jag inte vad heter det,
men... Du ser inte om någon försöker provocera dig
typ. Nej, typ, nej, men jag fattar inte. Lite grann så. Ja. Jag bara, jaha, vad intressant.
Varför ser du så där konstig ut i ansiktet?
Jag vill ha ett avslutande ord, Marie. Vad skulle du vilja lämna med till lyssnarna?
Oh,
vad är det som kommer?
Ja, det är väl att våga vara. Våga vara.
Våga vara, ja. Det är väl bra. Våga vara sig själv eller?
Mm.
Eller våga vara vem är, whoever
ja,
du vill vara.
Våga se att man är den här fantastiska medvetande energin.
Mm.
Som är den universella kraften som, nu blir det jätteflummigt här. Nej, men att man är en kraft som man kan utnyttja.
Mm. Det är väl jättefint att använda sig av den.
Ja.
Ja, till en fördel.
Mm.
Mm. Tack Marie för att du har ville hängt med mig idag.
Tack så mycket, det var roligt.
Och tack för att du har varit med och lyssnat. Du har lyssnat på Leva medvetet med mig, Kia Temmes. Och vi har en huvudsponsor som är Betongfabriken och en ansvarig utgivare som är Louise Palma Aguirre. See you next Friday.